Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Glappet, programmet som är till för oss föräldrar som känner att vi behöver lite mera koll. Jag heter Fredrik.
Jag heter Matilda.
Mm. Du, vi har ju pratat om en massa saker i den här programserien.
Ja, vi har så roligt.
Ja.
Ja,
och det är ju lite intressant att vi aldrig har pratat om berättande.
Ja,
eller berättelser.
Mm, exakt.
Och det tänkte vi göra idag.
Ja.
Berättandets magi.
Ja.
Eller hur?
Ja. Det känns som en sån där genomgående grej i många av de sakerna som vi har eller tagit upp, samtalet med barnen och vad man ska tänka på då, och där kommer ju berättandet in liksom, historier man själv berättar, varför ska man berätta grejer, ska man berätta grejer och hur ska man göra det på ett sätt som får barnen att lyssna. Det tycker jag känns som ett jättekul ämne.
Just det, och vi har därför bjudit in en gäst.
Ja, Josefin Sundström är här, välkommen.
Fick jag prata nu?
Du vill prata!
Hej, tack! Vad roligt att vara här.
Josefin är författare och journalist och programledare.
Mm. Mm.
Och du har skrivit 2 barnböcker nu och 2 vuxenböcker.
Mm. Mm. Det har jag. Ja.
Det är inte klokt.
Nej, jag tänkte det. Är det bara 2? Jag som har hållit på och skrivit så länge. Ja, jag har ju egentligen nu skrivit 3 barnböcker. 2 har kommit ut.
Just det.
Eller en kommer ut typ nästa vecka när vi pratar här.
Just.
Den är på väg ut.
Mm. Mm.
När det här hörs så har den kommit ut.
Just det, precis.
Så är det.
Så vi är väldigt glada att du är här.
Det är väldigt roligt att jag fick vara här. Jag visste ju inte riktigt temat när jag klev in här i det här konferensrummet. Men jag kände bara så här, men vad kul att jag fick komma just den här dagen.
Mm. Mm. Du, jag tänker, hur tänker du kring berättandets magi när du hör den beskrivningen?
Mm.
Vad får du för tankar?
För mig blir det första jag tänkte på var nog att det berättandet är som en röd tråd i hela mitt arbete och alltid varit. Och också varit som en röd tråd, en riktning kan man säga, som jag har följt ända sedan jag var liten. Jag är ju då utbildad dansös, ballettdansös. Det är ju egentligen en ganska teknisk konstform. Men mitt fokus som dansare handlade om att uttrycka sig och att berätta då. Och sen har jag då jobbat som journalist och då programledare och jobbat med sådana produktioner där det också handlat om att berätta någonting. Och landat kanske mer och mer i skrivandet och författandet. Det grundar sig i att jag läste väldigt mycket som liten och blev läst för väldigt mycket.
Så alltså läst för initialt då, förstår jag.
Precis, alltså mina föräldrar läste mycket för mig när jag var liten.
Och det tänker jag är något sånt som ju verkligen också går igen. Det här som vi också har pratat om i flera andra poddar. Alltså att barn gör som man gör.
Mm.
Även om man säger så här, åh, det är så viktigt att läsa.
Mm.
Så kommer barnen förmodligen inte att börja med det om man inte själv är en läsande person eller att man läser för sina barn.
Mm.
Så det tänker jag också så här, det hänger ju ihop det där.
Man vill ju knappt säga att det är viktigt. Jag tycker inte ens att man ska säga att det är viktigt att läsa. Alltså, Utan bara fokusera på att det är roligt. Mm. Just när man har barnen nära sig, menar jag. Sen kan vi ju prata om att det är viktigt att läsa. För det mm. vet vi ju, det visar ju forskning. Men roligt är det. Jag tror att det ekar väldigt mycket just för att jag står i ett valv här som pågår mm. uppåt.
Ja, fast det kommer inte märkas när vi redigerar.
Nej.
För då tar vi ner det.
Ja, jag tänker att jag kanske står lite bättre så. Nej.
Ja.
Just här blev det så här.
Jag älskar det.
Här blev det rundgång, men det kan vara kul.
Nej, men vi har ju som Lotta Bromé som förebild när vi ställer ljudet. P4X. Hej, välkommen till P4X, Lotta Bromé. Vi får byta nu till Josefin Sundström i P4 Stockholm.
Just det. Ja. Då fortsätter jag där. Mm. Men då menar du alltså att det är viktigare att försöka få det lustfyllt än att säga nu ska vi läsa för att det är viktigt.
Absolut. Det måste absolut börja med lusten.
Mm. Men många föräldrar, tänker jag, har den här ingången. Mm. Att jag ska läsa för mina barn nu, det är för det säger alla, är bra.
Mm.
Då blir det en viktighetsingång.
Mm. Då blir det tråkigt även för dem, tror jag. Så att jag tycker att det här ska vara någonting roligt som man gör tillsammans.
Mm.
Hur tänker, har du några så här konkreta tips på hur du tänker kring att göra läsning roligt?
Då måste jag nästan, jag tror nästan att jag får kliva in i min egen familj och min föräldraroll då.
Mm.
Och jag tycker att som mamma är en egoistisk grej som jag vill göra. Jag tycker att det är det mysigaste på hela dagen. Att läsa för mina döttrar.
Mm.
Att sitta där, uppleva någonting tillsammans. Att liksom de har mitt fokus, men ärligt talat, jag har deras fulla fokus också.
Mm.
Via den här texten och de här bilderna och det vi upplever tillsammans.
Mm.
Och det finns liksom gratis diskussionsunderlag och vi kan upptäcka världen och jag kan upptäcka liksom hur de ser på saker och ting.
Mm.
Ja, så att se till att det är mysigt även för dig som läser liksom.
Mm.
Det känner jag.
Men då kan man ju tänka så här, det i den här ständigt uppassade världen gäller att hitta tid.
Mm. Fast det här är ju, skulle jag säga, viktigare än tandborstning. Vi borstar ju tänderna på våra barn. Vi ser till att barnen kommer till skolan. Gör vi inte det, då ska vi få någon myndighet efter oss. Så är det ju. Och då ingår, tycker jag, att vi plockar upp en bok och att vi liksom odlar det här.
Ja, just det.
Därför att då
inte så att myndigheten kommer.
Nej, precis, utan det är
lägger sig i, utan mer att det är den digniteten på det.
Ja, det är den digniteten på det.
Mm.
Och bör så vara. Och jag tror att vi behöver tänka på det. Så om vi nu försäkrar oss om att det är inga barn som lyssnar så vet vi ju att det är viktigt att man läser.
Mm.
Och att man börjar tidigt för att väcka det här intresset hos barnet. Och för att du själv ska få in rutinen som du har med tandborstning och du sätter på pyjamas. Mm. Och så.
Mm. Få in det i vardagen liksom.
Du måste få in det i vardagen och börja jättetidigt. Och då börjar man ju med pekboken. Och är det nu någon som sitter där och bara fasen, nu är barnen liksom 7 och jag är inte med på tåget. Ja, men då klart att man har chansen nu också att kliva på naturligtvis. Men ju tidigare du börjar desto enklare är det.
Mm.
Mm.
Så tänker jag.
Hur tänker du kring liksom, när du började skriva barnböcker? Mm. Alltså, som sagt, du skrev vuxenböcker först och så bestämde du för att skriva barnböcker.
Mm.
Vad kommer det sig?
Jag tänkte ju bara att jag skulle skriva vuxenböcker.
Mm.
Och jag trodde faktiskt att jag hade lämnat. Jag har ju undervisat barn, jag har jobbat med barn-tv och jag har gjort radio för barn och med barn. Och jag har gjort barnföreställningar, jobbat så mycket med barn och lämnade det och tänkte att nu är jag nog klar med det här. Nu ska jag liksom berätta för andra.
Mm.
Nu ska jag berätta för vuxna. Men sen så, när vi då satt och läste, jag och mina döttrar, de blev lite äldre och framförallt min äldsta dotter, hon började bli mogen för lite mer text.
Mm.
För det finns ju, i Sverige så delar vi in böckerna i kategorierna pekbok, bara bild, bildbok, stor bild, liten rad text. Och sen så ska man gå vidare då och läsa eller bli läst för mer text. Och då märkte jag att det finns jättefina högläsningsböcker.
Mm.
Men väldigt mycket handlade om djur, om fantasi, om sådana saker som är alldeles fantastiska att läsa om.
Mm.
Men vi ville läsa om så här vardag.
Mm.
också.
Ja, just det.
Och då klagade jag lite till mamma. Så här, men vad fan, vi vill läsa lite om vardag. Och så där. Man bara, ja men då har jag en jättebra bok. Då hade hon sparat en bok som jag fick läsa när jag var liten. Eller som hon läste för mig. Och då,
vad var det för någon?
Ja, det var ju Kerstin Thorvalls böcker om Anders. Och också böckerna om Sara. Vardagsdramatik på 70-talet.
Mm.
Jättebra fortfarande. Det är ett rinnande språk. Det är lätt att läsa. Det är en lagom stor bild men mycket text. Liksom. Mm. Men jag kände ju att det här var ju lite daterat. Dels ser vi liksom inte riktigt på världen som man såg på världen då. Och dels gör vi inte samma saker. Våra rum, våra miljöer ser inte likadana ut. Liksom. Det var ingen liksom, med iPhone till exempel eller annan telefon, modern fin telefon, i Kerstin Thorvalls böcker.
Nej, inte så autentiskt idag.
Nej, nej, precis. Nej, men, och då kände jag så här, nej, men det kanske är dags att göra en uppdatering. Mm. Helt enkelt. Så att jag inspirerades av Kerstin Thorvalls fina böcker om Anders och satte mig och skrev sagor.
Och vad är det för vardagshändelser som är i dina böcker?
Ja, nej, men då gäller det att komma på vilken karaktär man ska göra. Och då kan man ju sitta och tänka ut det här, att det här behövs och så. Men jag vill ju bara så här känna och gräva lite där jag står. Så tänkte jag, vad har vi för vardagsdramatik hemma? Det händer ju någonting hela tiden när man har barn och det är mycket stora känslor i det lilla. Och det är sånt där, jag märkte så här, men gud, det är mycket som de upplever som så här, jag tycker så här, ja det där liksom, det är liksom lite gulligt eller det är inte så viktigt eller inte så noga, men så är det ju ändå stora känslor som vibrerar i barnets kropp, jätteviktiga saker, viktiga händelser.
Som vi då har glömt bort.
Ja, precis. Eller vi har liksom, ja, vi kanske känner av dem, men vi har ju lärt oss hantera såna där saker. Det är liksom en del av mognaden, att lära sig kliva över en besvikelse så att inte den är så stor.
Kan det vara till exempel glaset ramlar ner från bordet och går sönder?
Ja, det skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga för ett mindre barn. Mm. Alltså en tvååring som tappar ett glas och så, eller treåring kanske då. Men om vi tänker en femåring, då kan det vara. Jag har skrivit en berättelse om Saga som ska gå med sin stressade pappa på simskolan. Saga har ju sett fram emot den här. Pappan är liksom, hinner precis hämta upp. Saga hinner precis med bussen och kommer till simhallen jättenöjd. Allting känns bra. Saga längtar efter att bada. Men precis vid skoggränsen när de ska kliva över den och tagit av sig skorna, då upptäcker pappa att han faktiskt har glömt baddräkten hemma. Han har glömt att packa ner badkläderna. Och då är ju reaktionen att Saga blir ledsen.
Mm.
Men det jag egentligen vill skriva är ju inte bara så här besvikelsen över att det inte är så där, utan det är att se sin pappas tillkortakommande för första gången. Mm. Att se pappa tappa ansiktet. Den upplevelsen är ju ganska stark. Mm. Och den kommer där i den åldern när man liksom börjar kunna ta in den andra människans reaktion. Så det finns hela tiden ett varv till i du,
får jag
berättelsen.
Fråga, hur löser pappan detta? Eller blir det en cliffhanger?
Han, ja, det får bli en cliffhanger. Nej, men han, jag försöker då att inte lösa det på det lätta sättet. Alltså han gör sådär som föräldrar gör. Nej, men då blev det inget idag. För att Saga löser det på att men då kan jag bada nakenfis. Det gör man ju på sommaren, det är härligt. Nej, men det går inte i en simhall. Liksom. Så att pappa försöker göra något annat roligt istället. Idag blev det inget och så går vi därifrån. Men då träffar de faktiskt simläraren som har då kvar glömda baddräkter. Så att det blir ett bad ändå. Så att simläraren räddar både Saga och pappa.
Och det här kan jag verkligen liksom empiriskt styrka det som du nu precis har berättat. Min yngsta är 4, hon älskar Saga. Hon är inte besatt. Vi läser de här hela tiden. Men hon vill aldrig läsa en baddräkt än.
Nej.
Och jag tror att det är, liksom, det är för jobbigt, ja, för henne.
Det är en jobbig känsla att gå in i.
Men alltså, ja. Det finns andra kapitel, ett som handlar om en kompis som bryter armen på studsmattan. Så det tycker hon är skitkul. Och bara, vi tar om studsmattan. Ja. Så dramatiskt liksom. Och sen det här kapitlet om att hon ska sova hos morfar.
Ja.
Jag också älskar hon. Liksom.
Sova borta.
Ja, exakt. Mm. Och det vet hon att hon kan. Hon klarar det själv. Och så här. Men just den här baddräktskapitlet alltså. Och jag har ändå så här försökt. Ska vi inte ta och läsa om baddräkt? Och bara, nej, vi tar det här morfar.
Ja. Nej, det är för jobbigt.
Så det, ja, men det, det är någonting på spåren där verkligen i den här vardags, som du säger, så här, man glömmer bort ibland vad det är barnen sitter med.
Ja.
Och vad som blir stort i dem.
Ja.
Liksom, att man är så här, sånt i livet, man glömmer bara det.
Man kan inte skrika och gapa över det, säger vi om mycket. Nej, men vad är det egentligen vi går in i för känsla? Vad är det som barnet upplever? Mm. Och när man lär sig förstå då vad som händer, då blir det ofta lättare att lösa konflikten också. Mm. Har jag tänkt, när man liksom, det var ju det där som var grejen. Det var kanske inte liksom... Vad det nu kan vara för kris som man upplever. Det kan ju ofta vara många kriser om dagen. Mm. Faktiskt.
Men det
man...
låter lite som en folkbildningsuppgift. För till föräldrar att förstå att de små sakerna har betydelse.
Ja, skulle kunna vara det. Bara det att jag har inte tänkt så när jag har skrivit den. Men
när jag hör dig berätta så börjar jag själv tänka så här. Jag har en tvååring.
Ja.
Hon har ett liv. Hon har ett liv.
Ja.
Och det omfattar jättemånga saker som jag tar... som inget speciellt.
Mm.
Men som förmodligen är väldigt viktigt. Mm. Hur kommer du på de här? Kommer de bara dimper ner eller de här berättelserna?
Nej, men ingenting dimper ner. Utan det är... Jag sitter och fnular. Jag tänker mycket, fnular, snappar upp. Sen har jag jobbat mycket med barn. Så jag har liksom sett kriserna från olika håll.
Mm.
Även innan jag fick barn. Så såg jag liksom ganska mycket vad så här... Då innan man fick barn ur föräldraperspektivet. Sen har jag försökt gå ner i barnperspektivet. Så vad är det mina tjejer upplever nu? Vad är det de känner? Och vad är det de behöver förstå för att, ja, men för att underlätta för dem? Liksom. Och därmed, ärligt talat, för mig själv också.
Mm.
Så att det finns
de kan sätta där. Ord på liksom, ja, saker som är främmande för dem. Eller som
ja.
Med dem förut.
Ja.
Har det funnits teman i de här böckerna? Du har ju gjort två och det kommer ut en till.
Mm.
Har det varit några sammanhängande teman i dem?
Vardagsdramatik är ju temat.
Mm.
Och att vad du gör av dina känslor. Så det finns i varandra. Det händer någonting som är stort och starkt ur barnets perspektiv. Och för en vuxna så är det ofta inte så stort. Jo, det är som sagt det du berättade om med när Sagas kompis Samir bryter armen. Mm. Då är det återigen så här. Då är det första så här, ja, det är hennes kompis bryter armen, det är en stark känsla. Men i det här fallet är det faktiskt Saga som råkar skada honom. De hoppar studsmatta. Och den känslan går jag in i mer än hur det är liksom, för den här pojken som bryter armen. För det har man sett och man går till doktor, man får gips och spruta och allt det där. Stor dramatik naturligtvis. Men också så här, hur det är att stå bredvid och vara den som har orsakat det där. Det är ju inte helt lätt. Och det råkar vi ut för... Att vi skadar andra, inte alltid fysiskt. Men det händer väl att man gör någonting i livet. Man råkar trampa på någon. Man råkar göra någonting som skadar. Ja.
Och det tänker jag verkligen liksom att den här berättelsen, att få läsa om någon annan som gör eller förstår det genom någon annan, så behöver man inte heller som barn eller vuxen för den delen lägga det på sig själv. Alltså att jag känner mig så dålig eller dum för att jag gjorde i skolan, utan då kan man... Precis som du säger, när man ligger där på kvällen och läser kanske, så kan man tala om vad Saga gjorde, hur Saga kände.
Mm.
Och jag tänker att där, lite som vi inledde programmet med, liksom berättelsens magi, att jag tänker att vi som föräldrar, vi skulle kunna kanske bli ännu bättre på att själva berätta om våra tillkortakommanden, om saker vi har varit med om.
Mm.
Jag har en sån grej som jag gör hemma, eftersom jag har ju två barn, en stor tjej och en lite mindre, och jag har ju också stora syster. Och när, liksom, när de ryker ihop för mycket och min äldsta bara så här, det är så jävla jobbigt, jag var bättre innan, vi hade någon lilla syster i familjen.
Mm.
Då brukar jag berätta någon historia. När jag var stora syster och hur jävla jobbigt det är att vara stora syster. Alltså, och så pratar vi om det.
Mm.
Och då behöver inte hon prata om liksom, sina tillkortakommanden eller sitt. Liksom så.
Hur gör du då? Berättar du det helt autentiskt? Ja, eller helt försöker du hitta på en story?
Nej. Då säger jag så här, vet du vad Malva, jag ska berätta en historia för dig. När jag var liten, så var jag stor, eller jag är ju det, hon känner mina syskon naturligtvis, men då hade jag tre liksom, och så hade jag en syster då, som hon ju känner väl, som heter Anna, och det var ett år och ett halvt år mellan oss, och vi slogs liksom jämt. Alltså på riktigt. Och vi hade, när vi bodde i Bohuslän, så hade vi ett hus man kunde springa runt i. Liksom. Mm. Och så hade vi en slags tävling då. Eller det var ingen tävling, det var på liv och död. Vi skulle slå ihjäl varandra helt enkelt. Så vi sprang liksom den ena före och den andra efter. Och sen var liksom det fina som man kunde göra, det var att man hann fram till telefonen och ringde till pappa. Liksom skvallra hjärnet på vad som hände. Och då min mamma var lärare, sen kunde man inte ringa liksom. Och pappa, alltså stackars min pappa, så satt liksom på sitt jobb, på sitt kontor.
Redo?
Ja, det är Christer. Och så vi hör på det. Alltså, som det måste vara ett fruktansvärt.
Ring 90 000 nästa gång. Det var ju det på den tiden.
Absolut, ja. På den tiden. Och att då kan vi liksom, då kan vi prata om det, för att Malva fattar att jag fattar.
Mm.
Att jag har känt det du känner. Jag har känt att man vill slå ihjäl sin lilla syster. Det får man inte, men det är okej liksom, att känna de känslorna. Och där tänker jag liksom att berättandet är så himla viktigt. Och att vi också då liksom bjuder på våra egna. Inte så, ja men typ Sagas pappa, liksom, grejen.
Det är grunden till kommunikation egentligen, att kunna berätta både sina egna känslor och tolka andras känslor och sådär. Det är man också stor, man får en väldigt såhär, om man tycker att någon är liksom jobbig eller liksom på jobbet, det, alla har, träffar ju på idioter ibland som man tycker, man kan ju själv säkert idioten, men nåväl,
aldrig.
Men att liksom bara försöka förstå vad som händer gör att det kanske inte blir lika jobbigt att hantera. Varför det händer med mig och varför just vi två inte passar, det kanske inte är så att det, ja, det är ofta en grunden till konflikthantering, tänker jag.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, får jag fråga, det här kanske jag slår in öppna dörrar, men vilka är de stora skillnaderna mellan att skriva berättelser för vuxna och för barn? Alltså rent utifrån berättarkonsten.
Jag tror att det beror på vilka barn du skriver för. Då menar jag ålder. Men jag har ju då skrivit för förskolebarn och kanske lite så här lågstadiebarn då. Och då är ju min utmaning, som jag upplever den, är ju att jag liksom måste vara kortfattad på ett helt annat sätt. Jag måste vara kärnfull. Jag har mycket mindre, det är lite mer som Twitter. Att så här, du måste liksom koncentrera ditt budskap till mycket mindre text.
Och det behöver man inte för vuxna,
menar du? Nej, det behöver du faktiskt inte. Du kan brodera ut ditt sidospår och göra det intressant. Medan i ett barns fall så kan ju det bara förvirra. Det handlar väl också om att det jag var inne på, Sara, det handlar väl också om att barnperspektivet, att liksom förstå vad ett barn förstår och vad det förväntas förstå. Men också att utmana. Du behöver inte förstå allt. Hur mycket kan jag utmana? Alltså hur många svåra ord kan jag lägga in och hur lägger jag in dem för att
liksom. Men det är en balansgång där,
ja,
tycker du?
Ja, det är det. Och det behöver jag inte ta hänsyn till när jag skriver för vuxna. Men som sagt, jag vill inte moralisera och sådär. Så att den grejen behöver jag inte hålla på. Jag skriver ju inte fabler liksom. Så själva så här, att skriva är ju samma sak. Och att det är lika spännande och vad som ska hända för mig som författare, det tycker jag är precis samma sak. Men av hänsyn till läsare måste jag ju förstå liksom, att barn förstår. Liksom, har inte samma, vad ska jag säga, har inte samma bakgrundskunskaper.
Det här referensregistret finns inte.
Det finns inte med på samma sätt. Men också att det är väldigt, och barn är väldigt olika. Därför är det så svårt att säga så här, den här boken passar inte en treåring. Men alltså jag vet att vissa tvååringar är ju med på och läser sagor. Och jag vet att nioåringar läser den själv då när de precis har börjat läsa. För att det är lagom mycket text och man får ändå en bild. Sen är det en sak till som kanske är den väsentliga skillnaden i det här fallet, och det är att jag ju använder en illustratör. Alltså jag gör den här boken tillsammans med Emma Götner, som då kompletterar bilderna. Och ibland gäller det för mig då att spara någonting som kan sägas i bild. Och ibland så är det hennes uppgift kanske att komplettera texten i något som inte jag har skrivit, men som kan liksom göra det lite roligare eller lite bättre eller starkare. Och förhålla sig till bild är ju jättesvårt. För att om jag skriver någonting och så kommer den här bilden här på det här uppslaget, då kan jag ju inte, då kanske den här bilden säger någonting som jag inte kan skriva på nästa sida. Alltså det är ganska svårt att förhålla sig till vad som serveras i den här bilden. Jag har inte full kontroll liksom. Och då gör man ju det här tillsammans med en redaktör som då sitter och säger, ja men då måste vi spara den här informationen till den sidan, för att annars avslöjar vad som ska hända i bilden och sådär. Det är lite det. Nytt då för
mig. Det slår mig nu att det finns inga vuxenböcker med jättemycket bildillustrationer.
Ja, det finns några stycken. Inte jättemånga, men det finns. Jag vet att det är några vuxna som har givit sig på det där.
Mm-hmm. Det är spännande.
Det är, spännande med,
det är också på, ett berättande. Såklart.
Mm, ja, det är det. Jag tänker på Harry Potter har de gjort tvärtom. Att den började som textbok och nu har de ju gett väl ut både ettan och tvåan som bilderböcker. Alltså inte bilderböcker.
Nej, men pekeböcker.
Nej, precis. Nej, men de är illustrerade. De är illustrerade.
Ja, eller hur? Ja. Och de är fantastiska.
Liksom. Ja. Alltså, verkligen. Och väldigt häftiga. Gör ju att yngre personer kan läsa. Men det tänkte jag faktiskt på. Du ställde en fråga tidigare, way back. Men jag tänkte på så här, hur jag tänkte när jag började skriva de här. Och det var också faktiskt i själva läsandet. Att jag ville ha en berättarteknisk upplevelse som är då mellan bilderbok och läsebok. Alltså att ge den här lilla utmaningen att det är liksom väldigt uttänkt att bilderna är mindre än i en bilderbok. Det ska inte serveras. Du ska lita till barnets fantasi. Det ska kunna luta sig tillbaka, sluta ögonen och se egna bilder. Och det där är ju ett väldigt viktigt steg i läsandet, att sen bli en läsande person. Mm. Att du liksom får då
att texten skapar bilder.
Texten skapar bilder och du får nyckeln till vad som faktiskt är magin.
Just det. Ja, jag förstår. Vi läser ju mycket Pippi Långstrump hemma.
Ja.
Och då finns det en bok som heter Känner du Pippi Långstrump?
Mm. Känner du Pippi Långstrump som ljudbok, säger hon alltid i början. Ja, den har vi hört många gånger.
Jag sa. Ja. Jag känner till. I alla fall. Där är det så tydligt. Därför där är det vissa uppslag med lite text, mycket bild.
Mm.
Och sen är det då vissa uppslag där det är lite mindre bild och mer text.
Mm.
Och min drygt tvååring här vill inte att vi ska läsa de sidorna där det är mycket text.
Nej, precis. Och om några år så kommer det ju komma till precis tvärtom.
Mm.
Att det blir tråkigt med de här sidorna där det då är för lite text.
Jag tycker också att det är jättetråkigt med för mycket text.
Men det kommer ju om bara
jag,
ett år.
Jag tycker bara bläddra förbi
det. Ja, men om du fortsätter så här så kommer det om bara ett år så sitter ni där med mer text. Ja, så ha förtröstan. Det är ju tråkigt. Men det är också därför viktigt att alltså förlagen har ju lärt sig någonting sedan 70-talet. Så där när vi romantiserar gammal litteratur, Astrid Lindgren är ju liksom bäst. Det är bara så. Och vilken fantastisk litteratur för alla att uppleva. Men om man liksom tittar på böckerna idag så har man kanske liksom lägger bilden lite roligare än man gjorde då. Förut var liksom man fick en sida och så gör man bilden där och så får det vara bra med det. Men idag liksom bäddar man in den på ett annat sätt och smyger fram den faktiskt. Så att det ligger ett hantverk som mejslas fram hela tiden.
Mm. Du, jag noterade när jag satt upp grejerna här och ni satt och språkade med varandra och bläddrade i den här nya boken så sa du någonting, Matilda, oj, det här är ett helt annat upplägg.
Ja.
Kan ni berätta lite mer om det där upplägget och varför det är annorlunda?
Den nya sagasagor som då heter Fiffiga kroppen och Finurliga knoppen är först en saga, en berättelse, och sen är det en faktabok, och det har inte jag skrivit tidigare. Den här boken handlar om vad som händer när vi liksom sitter stilla för länge, vad som händer i kroppen och hur det känns i knoppen. Det är tänkt att få unga att inspireras till rörelse utan då pekpinnar eller moral eller sådär.
Just det. Är det kopplat också till det här projektet som du har med prins Daniel?
Precis. Kronprinsessparet har ju en fond, icke-vinstdrivande fond som heter Generation Pep, där de då vill få unga i rörelse. De har ju sett hälsoeffekter och effekter av lärande, koncentration och psykiskt välmående och så. Det finns väldigt mycket att vinna av att vi rör på oss. Och då måste man, precis som med läsning, börja tidigt. Och då var det på prins Daniels initiativ. Han tänkte att ja, men en bok, det liksom får man ju med sig tidigt. Och det är någonting att samlas kring och det kan vara ett samtalsunderlag. Sådär.
Mm.
Så att han vände sig till mitt förlag. Och då började vi samarbeta och göra den här boken ihop.
Just det. Och hälsa och rörelse är ju såklart på tapeten hela tiden.
Mm.
Och ofta kopplat till spelande och internet och hela den här grejen. Att barn blir mer och mer stillasittande. Mm. Men läsning är ju också en stillasittande aktivitet.
Precis.
Finns det någon koppling däremellan?
Absolut. Alltså, sitter du stilla för länge, oavsett om du läser, om du hänger på sociala medier eller spelar tv-spel, så är det inte bra. Mm. Du kan sitta och läsa filosofi för länge. Ja. Du kanske utvecklar din hjärna väldigt mycket.
Ja, nej, men att... för mycket och för lite stämmer allt.
Men förstår ni? Nej, men det är ju precis. Och du lär dig inte så mycket heller om du sitter stilla länge. Så därför har ju liksom forskning visat att rör du dig, inte bara att du rör dig då en timme om dagen ska ju barn röra sig. 60 minuter om dagen ska ett barn röra sig, annars kommer det inte må bra. Det vet man. Men det handlar också om att du ska egentligen röra dig ofta. Sitter du stilla länge så behöver du liksom upp och sträcka på dig lite, få igång hjärtat lite. Sen kan du sätta dig igen och läsa vidare din bok eller spela ditt tv-spel vidare.
Mm. Ja, för jag tänker att det är liksom, det här är ju som sagt utan liksom pekpinnar som vi inte ska hålla på med så mycket i den här podden. Så är det ju just de här sakerna som vi började prata om, att det måste ju också vara lustbetonat. Mm. Att det är viktigt att röra sig, det är viktigt att läsa. Men att man också hittar de här liksom vardagsgrejerna som blir kul.
Mm.
Så här, vi cyklar och handlar, eller vi gör en hinderbana i trädgården, eller vi hoppar på ett ben. Eller, alltså,
det är så bra att du tar de exemplen, för det är precis det vi tänkte att göra. Det handlar om att få med alla barn, och det har ju visat sig vara en klassfråga det här, att barn i välbeställda områden, de har liksom hur mycket aktiviteter som helst, och det är dyrt. Alla aktiviteter kostar väldigt mycket pengar. Och i vissa områden så har man kanske inte, man kanske inte ens känner till att det är att ett barn behöver röra sig så mycket, och man har kanske inte råd eller möjlighet att ta sitt barn på en aktivitet, och då är det här någonting som alla ska göra, och röra sig hemma, det kan man. Och att förklara så att både den vuxna som läser den och barnet, att förklara för dem liksom vad som händer, det kan vara en nyckel till att man vill röra på sig också.
Jag tänker att vi också borde i den här podden slå ett slag för biblioteken.
Mm.
Och nu tänker jag att det borde finnas något liknande för rörelse.
Mm.
Att man, liksom, man lånar lämna en sin fotboll, ja. Eller man lånar ett hopprep, eller en cykel, eller vad det nu kan vara.
Ja.
Just för att få den där liksom gratis möjligheten.
Det är entreprenörsgenen som talar här. Det är din nästa podd, Matilda.
Okej, Fredrik, men jag ska vara den.
Nej, men det finns faktiskt. Jag vet att det finns några som har haft lite så här, låna ut utrustning och sådär. Mm. Just med tanke på det du säger. Men visst,
på flera platser i Sverige faktiskt.
Ja, det finns
lite
på flera.
Skidutrustning och allt vad det var.
Exakt, sånt som är dyrt och känns som ett så här stort hinder för att komma igång.
Just det.
Men jag tror ändå på man kan göra det mer, större och bättre.
Kan vi vänta oss mer aktiviteter i det här projektet? Hur kan du beskriva det projektet?
Absolut, det kommer det bli.
Mm.
Både vad det gäller sagasagor och att få barn i rörelse, det släpper jag inte. Det här är en fråga jag också har jobbat med tidigare, ska jag säga. Både som, jag har ju varit danspedagog och jag har ju velat koppla ihop då fantasi med lusten att röra på sig i dansen.
Mm.
Så det släpper jag inte.
Nej.
Ska vi prata klimat nu också, så får jag in min som jättespretigt. Min sista hjärtefråga.
När kommer den? Saga såg du sopsorterar.
Ja, precis.
Så, den måste komma.
Det nämns ju en kompost i det hela, så att där har väl lagt in något då.
Det är lite sådana saker inslag också i alla fall.
Nej, det är mer för att jag har plockat ur min vardag, och jag tycker att det är viktigt att få in det naturligt då.
Jag förstår.
Ja.
Men jag tänker att det kommer komma en sån. Jag känner att vi har någonting här. Ja. Ett rörelsebibliotek och en saga som sorterar. Det känns som att... återigen, men jag tänker att vi kommer tillbaka till berättelsen. Alltså, det är ju det som är så härligt.
Ja.
Att hitta den där berättelsen i vardagen. Varför man gör grejer, varför man inte gör grejer. Alltså, att hitta på liksom, sagor i det man håller på med. Eller att lura, innan situationstecken, sina barn... liksom, att bli lustfylld, och det kan man ju göra genom att berätta.
Men vad får man då om man läser? Vad får man då om man blir en bra berättare? Det kan man ju tänka liksom. Men vi vet ju idag att liksom så här, läsförståelse och ordförståelse, att kunna ord och kunna kommunicera, är ju någon typ av makt. Man behöver inte prata om makt är det stora, men makten över sitt eget liv och att kunna förstå samhället också, så här, att det är viktigt för en demokrati att folk kan ta till sig information och adekvat information.
Just det, att kunna bidra och delta,
precis.
Demokratifrågan.
Och där vet vi ju liksom med siffror liksom, hur liksom läsandet faktiskt påverkar. Och när man börjar lågstadiet så har man ju då 7000 ord i sitt ordförråd. Om man regelbundet läser eller blir läst för. Det är ju liksom samma sak. Och så kollar man då på 17-åringar. Och då har man faktiskt bara mellan 15 000 och 17 000 ord i sitt ordförråd. Om man inte har läst. Har man läst så är det här 50 000 ord. Och det är ju en ganska bra start för vilket vuxenliv man nu väljer att leva. Och också för samhället. Så ja, där finns det också mycket att vinna. Så visst, 17 ska alla med på det tåget, tänker jag.
Min mamma som är gammal lärare brukar, tror jag, säga att ska man förstå Dagens Nyheter så behöver man kunna 50 000 ord.
Ja, det behöver man kunna kanske 100 000 ord för att fatta allt. Ska du läsa understreck?
Det är bara 70-talet.
Ska du läsa understreckaren i Svenska Dagbladet?
Nej, det känns ju som samtidigt att Aftonbladet visst kräver kanske bara 17.
Nej, men
att ändå förstå att också att kunna abstrahera, tänker jag. Mm. Att det handlar om också så här, att läsa är en sak. Mm. Men att också läsa, alltså förstå det man läser och kunna liksom plocka in i sitt eget krävs ju.
Men där vill ju jag egentligen inte heller så här säga dela in i fin eller ful. Egentligen så här fin litteratur, ful litteratur. Jag tycker liksom så här, allt. Mm. Och får man in läslusten i en serietidning eller i en, vad det nu kan vara. Astrid Lindgrens Pippi, eller om det är liksom läsa på ett mjölkpaket. Liksom.
Min klassföreståndare på 70-talet, han införde ju serietidningar att vi skulle läsa.
Bra.
Och det blev ju folkstorm bland föräldrarna. Som tyckte att vad är det här för flum?
Ja, mossigt gäng ju.
Ja.
Var de ju. Idag är de ju motbevisade allihopa.
Ja, visst. Men det är roligt.
Ja. Men det är också viktigt, tycker jag, att komma ihåg att det handlar om orden du läser, inte var de orden finns någonstans.
Nej.
Utan att det är, liksom, det är orden i sig som är viktiga, att du får till dig. Liksom.
Ja, verkligen.
Ja,
och väcker lusten.
Mm.
Mm. Du, ska vi försöka oss på att sammanfatta det vi har pratat om?
Vad ska vi göra?
Känner ingen press, hörni.
Vi ser hur många punkter det blir då. Jag älskar att vi så här, kör den ambitionen att göra tre punkter och inte hålla det i en enda podd. Det är så jävla klockrent. Så regler ändå till för att brytas. Jag tänker att det första som jag ändå tar med mig från denna podden är lust till läsning, eller lust generellt trumfar viktighet när man förhåller sig till barn. Säger du till ditt barn att det är viktigt att läsa så kommer barnet att notera detta. Säger du att kom, ska vi läsa och jag har gjort popcorn, så kommer de att läsa med dig.
Mm.
Det är bättre. Det tycker jag var en viktig grej. Jag tycker att vi kan stanna en stund vid det som Josefin pratade en del om. Så här, vad gör du med dina känslor? Alltså berättelsen och berättandet är ett sätt för ditt barn och för dig själv att lära dig om känslor eller förstå känslor eller liksom kunna plocka in och ut känslor och titta på dem, vilket kommer att göra att du utvecklas i din själ och i din hjärna. Sista punkten tycker jag ska vara det vi pratar om nu senast, som ändå faktiskt är en av mina såna här hjärtefrågor ändå. Ska vi skapa ett demokratiskt samhälle med demokratiska individer som förstår vad det är de röstar på och vad de håller på med och kunna orientera sig i allt från elräkningar till telefonabonnemang, då behöver man kunna läsa. Det är en mänsklig rättighet att få med sig 50 000 ord efter att man har slutat skolan. Och för det är vi många som behöver hjälpas åt. Vi är vuxna, vi är lärare, vi är liksom föräldrar, mormödrar, farmödrar, whatever. Men vi behöver ta ett ansvar för att alla barn ska bli demokratiska medborgare. Det är tre punkter det. Idag är det tre punkter.
Och det blev som ett brandtal.
Ja, så jävla gött. Det har inte jag fått ha något.
Nej, det har du haft nu.
Nej, nu har jag haft det.
Så du kan checka av.
Check det. Ja, ingen problem. Mm.
Jättespännande. Jag har under det här samtalet bestämt mig för att gå raka vägen ner till bokhandeln och köpa dina böcker.
Ja.
Därför jag inser hur smalt jag har tänkt kring läsning med min dotter.
Underbart.
Mm.
Det är skitbra.
Det är så bra med de här poddarna, för vi lär oss ju en massa saker.
Vi kompetensutvecklar oss.
Ja.
Alltså tänk vad vi ska skriva på CV:t sen, Fredrik. Kompetensutveckling. Poddinglappet. Pratade
med Josefin Sundström.
Exakt. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt.
Vad härligt. Tack för att du kom.
Tack.
Verkligen. Och lycka till med nya boken.
Mm. Ja, men vad fint.
Mm. Och tack så mycket, Matilda.
Tack själv.
Tack ska ni ha.
Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.